och välkommen till Inspelat och delat, podden där jag pratar om att podda och om poddar. Jag som pratar heter Pernilla Gillback och är journalist sedan 30 år tillbaka ungefär. Det här avsnittet spelar jag in i min husvagn och jag spelar in den direkt in i telefonen, i min telefon, i en app som heter Röstmemo, och jag har kopplat en Sennheiser-mick direkt in i telefonen. I förra avsnittet så pratade jag om det perfekta ljudet och om lite, lite mikrofonteknik och sådär. Men det här visar att även en sån här superenkel setup kan ju faktiskt funka. Speciellt eftersom att jag nu har berättat att jag sitter i en husvagn och jag har bara min mobiltelefon som inspelningsutrustning. Och en mikrofon då. Då tror jag att du kommer köpa det här ljudet faktiskt. Jag sa ju i förra avsnittet att det här avsnittet skulle handla om att hitta din poddidé. Men jag har ju bestämt mig för att slänga in ett litet bonusavsnitt här istället. Vi är mitt inne i en värmebölja och jag är ute med husvagnen. Och då blev det ett sånt här avsnitt. Jag tänker att ni ska få höra på en podd som jag gjorde 2003 när jag läste på Journalisthögskolan JMK. Det var mitt examensarbete. Det var egentligen första gången jag började jobba med ljud på det här sättet. Och det kan vara lite spännande att lyssna på den här podden, för den är ju inspelad i en riktig, jag sitter i en riktig, vad heter det, ett riktigt spikerbås som är extremt dämpat. Jag har också väldigt annorlunda mikrofonteknik mot vad jag berättade om för er förra gången. Lite regler som gällde runt det. Lyssna och hör om ni kan höra vad det är för någonting. Jag sa ju till exempel att man ska sitta, att man ska ha ungefär en knytnäve mellan munnen och mikrofonen. Kan ju lyssna lite där hur långt det avståndet låter på det här ni ska få höra. Men jag tänkte jag spelar den här dokumentären i en timme. Jag spelar en snutt av den, så får ni en ganska lång bit, så får ni höra. Det kan vara lite kul, för i den här dokumentären har jag också jobbat lite med ljudillar, som det heter, ljudillustrationer med ljudeffekter. Jag har använt mig av radioklipp, lite musik. Jag har gjort intervjuer själv och jag använder också min röst som speakerröst för att leda historien framåt. Jag använder egentligen alla då poddtekniker i den här som jag då när jag läste på Journalisthögskolan kallar för radiodokumentären. Men ni får höra så får ni se vad ni tycker om det här. Varsågoda!
Jag ser Hasse!
Det här är min berättelse om Hasse Karlsson. Ni vet, han som sjöng i Noise. Ja, det är han som slog igenom när han bara var 14 år. Ja, det är han som var så snygg. Ja, det är han som dog i september förra året. Jag kände honom rätt bra. Vi levde ihop under några år i mitten på 80-talet. Han var mångas fantasi, men han var min verklighet. Idag sitter den där verkligheten som en klump i halsen på mig. Den har solkats av skuld och av sorg. Och av det meningslösa är att en vän, som jag dessutom behövt reda ut ett och annat med, dör. Det är en höstdag förra året. Regnet piskar små vassa droppar över kyrkbacken i Gustavsberg. Jag är på Hasses begravning. Ångesten har så starkt grepp över bröstet på mig att jag nästan inte kan andas. Innan jag går in i kyrkan hälsar jag på Hasses storebror Roland och på hans fru Elisabeth. Inne i kyrkan på Hasses kista står ett foto av Hasse som han och jag tog när vi var tillsammans. Det känns som om jag ska gå sönder. Tiden och salmer passerar, men jag har annat i huvudet. Det var inte så här Hasse och jag skulle mötas i kyrkan. Våra planer innehöll brudmarsch och risgryn. Jag går ett varv runt kistan,
lägger ner min blombukett och tar ett sista farväl. När jag går förbi Hasses mamma och pappa, Inga-Britt och Raymond, kan jag nästan inte möta deras blickar. Det är så mycket jag skulle vilja säga. Längre bak i kyrkan har några Noise-fans samlats. De representerar en stor grupp som samlat till ett fantastiskt hjärta av rosor. En sista kärleksförklaring till Hasse. Jag ser också de som finns kvar från Noise. P.O. Thurén, Robert Claesen och Fredrik von Gerber. Alla formade på sitt sätt av den där tiden som tonårsidoler. Noise turnéledare är också på plats för att visa sin aktning och sin sorg. Men annars saknar jag representanter från både Emma Telstar och Gamla Sonett. Var är de idag? De vuxna som så villigt låg för Hasses fötter och som ledde honom in på det spår som slutar här idag. Men han var kanske bekvämare som guldkalv än som exempel för hur musikbranschen fungerar. Hasse blev aldrig äldre än 37. Hur kunde det gå så här?
Det hjälpte liksom ingenting. Raymond tog ledigt från sitt arbete, tog med sig Hasse och packning och hyrde ett hus uppe i Idre och skulle stanna där och avgifta honom att vara där. Morgonen efter så upptäckte Rolands sambo då att han var på plattan.
Vad hade han? Ja, jag skulle gå ut och hämta vatten en bit bort. Och sen när jag kom tillbaka med vattnet, då var han borta. Men han hade försvunnit och jag iväg efteråt och skulle leta reda på honom. Så då kom det en bil med en dam i. Och han rusade in och förklarade, han är inte klok. rädda mig. Ja, och tanten tittade ilsket på mig där ute och jag skulle förklara, nej men det är ju så att jag och pappa satte gasen i botten och stack därifrån bara. Va?
Med honom.
Med pojken, va? Med Hasse. Och sen så hamnade han nere på plattan dagen därpå, så fort gick det. Jag tror det var en natt som vi klarade. Och då börjar man ju ana att helsike, det här är ingen lätt grej.
Hasse dog efter ett tungt narkotikamissbruk. Första gången han tog heroin var i samma veva som han och jag bröt upp. Så självklart finns tanken där. Vad hade hänt om inte jag gjort slut? Vad hade hänt om man aldrig prövat den där gången? Är jag en av anledningarna till att Hasse blev narkoman och i förlängningen till att han dog? Jag tror inte det. Jag tror inte heller att han själv är helt ansvarig till det här händelseförloppet. Istället tror jag att det här slutet började för länge sedan när han sjöng i Noise. Tittar man tillbaka på den där tiden blir några skyldiga rätt tydliga. Och det blir väldigt tydligt. Att Hasse och jag, vi hade aldrig någon chans. Första gången jag såg Hasse var 1980. Det var när han och resten av Noise uppträdde i tv-programmet Måndagsbörsen. Och efter det framträdandet var det nog inte bara mitt 14-åriga blod som flöt både lite snabbare och som också blev lite hetare.
Ja, Det unika var väl att de hade gjort väldigt mycket själva. Att de hade skapat låtar, skrivit låtar. Alltså de hade en idé själva. Det kändes som att de skrev för sina kompisar. De skrev inte för en yngre målgrupp, utan de skrev för de andra en kväll i tunnelbanan. Det kändes som att de hade varit där. Det kan inte jag garantera att de har varit, men det kändes i alla fall som att de... Någon gång har de suttit i alla fall och hängt.
Noise startade som ett gäng spelsugna killar som skrev musik som gick rakt in i andra tonåringar. Men någonstans på vägen genomgick de en förändring. De blev en produkt.
Från början var det rätt kul med att så här unga killar gör någonting. Och som faktiskt, jag menar, det är ju rätt okej. Okay. Det är faktiskt, jag menar, En kväll i tunnelbanan är ju en hit. Va? Det är som fortfarande sån där som går att spela. Så de, var inte, de hade ju en idé med det de ville göra. Precis som Gyllene Tider. Per Gessle hade ju samma idé. Började också tidigt göra egna låtar och skriva någonting. Och hade hur han ville att det skulle vara. Men han har ju klarat sig bättre. Men däremot Noise var väl för unga. Det var väl ingen som tog hand om dem. Och därför så blir det... Ja, det gick snett helt enkelt.
En produkts uppgift är att tjäna pengar. I en produkt finns det inget utrymme till att se hur varje del av produkten mår. Hasse, som blev en del av den här produkten, påverkades såklart av den här förändringen. Han påverkades också av det han såg under sin tid i Noise. I den känsligaste delen av sitt liv, de tidiga tonåren, utsattes Hasse för enorma påfrestningar och för frestelser som han inte klarade av. Här sattes grunden till resten av hans liv. Det luktar hav när jag närmar mig Gustavsberg. Gustavsberg är en förort i skärgården och mil öster om Stockholm. Jag passerar porslinsfabriken som orten växte upp runt i mitten på 1800-talet. Jag passerar centrum, jag passerar åkrar och ängar. Och här på Harstigen växte Hasse upp, i den sista i raden av 70-talsvillor. Hasses mamma, Inga-Britta, gick bort bara några månader efter Hasse. Men när jag besökte Hasses föräldrar förra hösten var allt sig fortfarande lik där. När jag kliver in genom dörren är det som om tiden har stått stilla. Det är samma soffa som Hasse och jag satt i. Det är samma klocka som stannade den dagen Hasses mormor dog. Hasses föräldrar är också så lika, även om det är nästan 20 år sedan jag såg dem sist. Det är samma lugna Raymond. Och samma lite mindre lugna Inga-Britta.
Nej, då får du gå bort därifrån.
Hade jag gått upp till övervåningen hade jag kommit till Hasses gamla rum. Och till Hasses storebror Rolands ännu äldre rum. Men han hade flyttat hemifrån redan när Hasse och jag lärde känna varann. Roland började tidigt att förverkliga sina drömmar. Och idag har han allt det där man ska ha. Han har ett bra jobb. Han är gift med Elisabeth som han har två barn tillsammans med. Och de bor i en fin villa. Men tillbaka till Harstigen. För det var faktiskt här som Hasses musikintresse väcktes och växte.
Vi höll på att träna Roland och jag med Blinka lilla stjärna. Och han hade ju inte givit något ljud ifrån sig då. Då var kunde han vara?
Han kunde inte prata. Och han kunde stå upp.
Så vi höll på och spelade in på en bandspelare roll och jag. Rätt vad det var så kliver resan sig upp och så klämmer han i också med den här Blinka lilla stjärna. Fast han kunde ju inga ord utan han bara ljuda sig där. Och skulle sjunga för mig då. Så det var helt överraskande. Ja, det var en rolig tid alltså. Det var mycket såna där hus. Spelet mellan Rolle och Hasse. Va? Hasse var liten då och skulle klämma sig in. Och, även om det var lite mer avancerade låtar då med Rolle och sådär så skulle han hoppa in och vara med. Och Rolle var ju inte riktigt nöjd med det. Va? Han tyckte väl att han kunde få köra själv. Då, men...
Eftersom jag är äldre så hängde han efter mig mycket och ville vara med på alla grejer som jag gjorde också. Och det... ville väl inte jag kanske i alla lägen då, utan då sa jag till honom att han fick gå hem istället. Och det gjorde han väl ibland, men annars så smög han efter och kom efter i alla fall då. Men blev han förbannad på, men då gick han in i mitt rum istället när jag hade gått därifrån och så rev han sönder någon affisch eller något sånt där som jag hade på väggen då. Det var väl så det tog sig uttryck istället då.
I och med att han hade äldre kompisar som Rolle då och hans kompisar mycket, så ville han ju hävda sig också, va. Han förstod att han måste komma igen lite, va. Och det tror jag var genomgående egentligen, va. Hans blyghet ville han dölja och ville bli lite kaxigare för att bli accepterad då i de här lite äldre grabbarna.
Han var väl blyg och det är jag också, men jag tycker ändå att han var mer framåt än vad jag var.
På vilket sätt då?
Han vågade väl göra saker mer än vad jag. Jag var nog lite fegare, tror jag. Många gånger eftersom han var mindre då, så använde väl, eller vi puffade fram honom i fronten om det var någonting som skulle göras eller något. Någonting så här, då var det Hasse som fick gå i fronten då, och vi andra ställde oss lite mer bakom.
Hasse var bara 12-13 år när han började spela i den grupp som sen skulle bli Noise. De andra medlemmarna i den där uppsättningen som kom att bli känd var P.O. Thyrén, Freddy Hansson och Robert Claesen.
Jag skulle påstå att det var en ganska stenhård satsning på det. Det var mycket covers i början. Uggla till exempel spelade de mycket.
Och här 1978 var Hasse bara en av tusentals killar som spelade i band. Än hade inte Ola Håkansson och Sonett fått upp ögonen för gruppen. P.O. kan berätta om drömmarna.
Våra planer, det var att bli väldigt stora och framgångsrika som band. Göra skivor och turnera över hela Sverige och i andra länder och sånt där. Vi var otroligt fokuserade på det.
Trodde ni att ni skulle lyckas?
Det var inget som vi överhuvudtaget någon gång ifrågasatte. Vi var bara på det här kaxiga sättet som man kanske är när man är i den åldern. Det var bara en total självklarhet. Ja, började rulla igång på allvar. Det var väl egentligen att vi var med i en rockbandstävling 1979. På vintern 78-79 och sen på våren 79 så var det final. Och då vann vi den rockbandstävlingen och fick spela in vår första singel. Så det var väl egentligen det började ta fart.
Kom ihåg tävlingen, vi var ju på varje spelning då. De här delspelningarna de hade för att komma till finalen för att vinna då. Så hade jag väl inte trott kanske att de skulle vinna i slutändan. Men det var ju väldigt spännande då när de vann. Och sen så fick de ju göra singeln, men det hände inte så våldsamt mycket direkt då, utan det var ju egentligen direkt efter Måndagsbörsen som det började hända då. Och nej, jag tror inte någon hade förväntat sig att det skulle bli det som det blev. Det tror jag inte. Det hade inte jag heller gjort. Det var svårt att föreställa sig.
Efter framträdandet till Måndagsbörsen bara smällde det till. Det var som om Sveriges tonåringar bara väntat på att något sånt här skulle hända. Varför blev det så här? Jag ställer frågan till Stefan Wermelin, musikjournalist.
70-talet hade börjat lite trögt i omvärlden med symfonirocken som liksom blev en ganska stor upplåst affär med stora band som skulle ut och turnera. I Sverige hade vi den progressiva musikrörelsen. Det var inte speciellt fint med vanlig popmusik. Och så kom diskon och så kom punken. Och ur detta så kom det en del band som var de här unga killarna som ville göra popmusik igen. Som inte var punkare och som inte var disco och som inte var prog, utan ville göra klassisk popmusik. Och då har vi typ band som Freestyle, Gyllene Tider, Noise och de där som... De ville göra musik som riktades till unga, trängtande tjejer mest, va? Och även killar då naturligtvis. Men sån musik behövs ju det också.
Det är väl bara att erkänna. Jag var en av de där trånande tjejerna. Även om jag gjorde allt för att försöka tänka bort både Noise och Hasse Karlsson. Jag dansade klassisk ballett på Operan då. Och det var inte tillåtet att gå på vare sig diskotek eller konsert. Men hemma spelade jag skivorna hela tiden. Och när jag inte hade tåspetsskor på mig hade jag på mig ett par gymnastikskor på vilka jag hade skrivit Hasse ungefär 20 gånger runt sulan. Men jag var långt ifrån värst. I Göteborg träffade jag Elisabeth Pilgren som var känd som Noisan när hon växte upp. Hon nöjde sig inte med att skriva på ett par gymnastikskor. Hon ristade in Nois i armen. Och ärret, det har hon kvar än idag.
Allt som var med Nois, man gick till alla de här pressbyrån och frågade om man fick löpsedlarna och tingade dem. Eller fick man inte dem så gick man dit och snodde dem. Och när man var uppe i Stockholm mycket så köpte man de här svarta och vita, vad heter de, rutiga byxorna och Peter Pan-bootsen och pannbandet, svarta kråsskjortan, skinnbyxorna när det var på den tiden och leopardskarfen runt pannan.
Och på fredagarna, när till exempel jag åkte med mina föräldrar till landet, kom turnébussen och hämtade Hasse utanför skolan. Och så bara iväg, helg efter helg. Det är lite galet, men Hasses storbror Rolands fru Elisabeth var också ett stort Noise-fan innan hon kände Roland.
Och sen träffade jag dem ute på turnén, när de var ute på turnén några gånger, bland annat en gång uppe i Norrland. Då är vi inne i omklädningsrummet där, då jag satt och pratade med dem. Och då var ju Hasse, när jag kom in där då så satt ju han bara i kalsonger tror jag. Han hade så himla smala ben. Och de andra killarna, de retades med honom då och sa, kolla smala ben. Och han blev alldeles röd i ansiktet och skämde stackarna. Men han försökte ju ändå kaxa upp sig och vara lite tuff. Hade den här ytan.
Kunde ni känna er irriterade på att Hasse hade det lite förspänt med media? Och...
Nej, det där var aldrig något problem. För att... Dels så, det var ju inte att Hasse hade på något sätt armbågat sig fram till en sån situation. Utan vi tyckte dels att det var naturligt att sångaren får mest uppmärksamhet eftersom han var yngst och sådär. Vi var alla väldigt överens om att vi ska fokusera oss som en grupp. Jag upplevde inte att vi var avundsjuka på Hasse för att han hade mer uppmärksamhet. På något sätt. För att sen såg man ju också sidor av den här uppmärksamheten som var jobbiga.
De hoppade på honom och ryckte hår från huvudet på honom och höll i honom och pussade honom och såna här saker som han blev väldigt skrämd av det.
När han sprang fort in till turnébussen och satt där, och för jag vet de gångerna innan man hade varit på fest och sånt med dem i Linköping, då satt han ju mer i bussen och vinka lite sådär försynt då. Medan Fred och de kunde stå utanför och prata en liten stund med fansen innan de hoppade in i bussen. Men han var ju först in i bussen.
Det kan vara jobbigt ibland. När folk kommer fram och så här vid matbord och man tillsammans sitter ute och käkar med en och andra så, här, så kommer de fram och vill autografer så här. Och så tittar de så här och glosar bakom så här.
Blir du generad då?
Ja, det kan väl hända att man blir. Men det är väl rätt kul ändå. Det är ju draget.
Innan man hade åkt utanför Stockholms tullar så hade man väl sannolikt öppnat en flaska Liebfrau Milch också. Det var väldigt populärt bland oss på den tiden.
Men det här var inget som verkar störa någon av de som höll i turnén. Ingen reagerade på hur Hasse mådde, för som helhet och utåt funkade ju gruppen bra. Ola Håkansson och Sonett som upptäckte Noise vid den där rockbandstävlingen 1979. Det blev skivkontrakt och så anlitade man Sveriges största turnéarrangör Emma Telstar för att hålla i turnéerna. Och så blev det ju en jättesuccé. 4 tonårskillar som tilltalade den kanske inte mest köpstarka men ändå mest köpenägna gruppen när det gäller skivor. Men för att Noise skulle få den där riktiga rock'n'roll-statusen krävdes det en sak till. stora, vilda efterfester.
Det var ju nästan många tjejer som kom för de visste att det var efterfester också. Så fick man följa med. Det var väl det ultimata man kunde få göra. Följa med på en efterfest med Noise. Det var väl det som alla fans strävade efter, att få komma med på en fest. För att kunna säga att man har varit så nära Hasse och P.O. vem det nu var man tyckte bäst om. Så det tror jag betyder ganska mycket.
Fanns det några vuxna som såg till hur det gick på festen?
Nej, men däremot var Securitas vakten uppe ett par gånger.
Men det var inga från turnén som var där och såg till att det gick rätt till?
Nej, det var ju roddarna, men de satt ju och festade också. Det var väl de som var de vuxna, om man säger. Vuxna i den bemärkelsen, men det var ju de som hade spriten.
Så de försökte aldrig stoppa eller ta undan sprit eller så?
Nej. Absolut inte. De var ju med på festen lika mycket.
Pratade Hasse någonting? Berättade han någonting för er om de här festerna de hade och så på turnén?
Nej, aldrig. Inte ett ljud. Ingen i bandet sa någonting. Och hade det kommit fram eller skrivits någonting om att det hade druckit svin, så sa alla så här: men Hasse, han drack ingenting. För då visste de att vi... Då, han var ju minderårig, så vi kunde ju säga nej, nu är det slut med det här. Så att vi visste ingenting om det. Faktiskt inte.
Efter varje spelning åkte baren fram. En som den svart trälån ni vet som brukar stå vid sidan av scenen vid en konsert. Men den här var fylld med öl, vin och annan alkohol. Och medan Hasse är 15 år, de andra i bandet och ett koppel av halvhysteriska småtjejer samlades för efterfest, så rullades alltså den här baren in. Därifrån var det sen bara att hämta det man ville ha, och så la man dit en slant för det man tog. Så här brukar det gå till på stora turnéer. Och då, precis som nu, så var det turnépersonal som såg till att hålla baren välfylld. Det ovanliga här var bara det att ingen i bandet hade fyllt 18 än. Det är 1985. Tre år sedan Hasse lämnade Noise för de där efterfesterna. Och ungefär lika länge sedan jag slutade dansa klassisk ballett på opera. Det är nu jag träffar Hasse för första gången. Jag turnerar runt med en showdansgrupp. Och på något ställe ute i landet träffar jag ett par killar som kände Hasse. Och efter ett tag fixade de där killarna ihop oss. Och här står vi nu alltså, i garderoben på Stockholmsdiskoteket BZ.
Så, det var ett litet smakprov från den här poddokumentären jag gjorde när jag gick på Journalisthögskolan, eller JMK. Jag tänkte på en sak. I förra avsnittet sa jag någonting om mikrofonens placering, att du skulle ha en knytnäve mellan munnen och mikrofonen. Men i den här dokumentären, jag låter ju väldigt nära, så har jag mikrofonen nästan mot läpparna. Men det berodde ju också på att jag satt i det här rummet, jag pratade väldigt tyst också i den här dokumentären. Jag har ju liksom nästan ingen kraft i rösten, jag blåser ju nästan inte ut någon luft. Vilket gör att det fångar inte ut upp så många sådana här P-ljud och B-ljud som det annars hade blivit när man sitter så där nära. Jag tror att jag hade ett puffskydd faktiskt mellan läpparna och mikrofonen. Men det spelar ju nästan ingen roll när man är så där extremt nära. Men nu vill jag säga tack för att du har lyssnat på Inspelat och delat. Och jag hoppas att du tipsar fler som gillar att podda eller gillar poddar om den här podden. Och vill du ha min gratis miniguide om hur du kickstartar igång din podd, så kan du i texten till det här poddavsnittet, så finns det en länk som du kan klicka på för att få min gratis miniguide för att komma igång med din podd. Men vi hörs snart igen. Tack så mycket. Hej då!